One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till I väntan på katastrofen. Jag heter Carl Efraim Zachary Wahlström och med mig har jag Patrik Arne Jacobus Sellman. Är du med mig, Patrik?
Jajamensan.
Hej, hur mår du?
Ja, jag mår bra. Jag är ju ute på turné nu igen. Så jag har hunnit med Kramfors och Östersund. Faktiskt.
Har du gått på snö kvar där uppe eller?
Nej. Oj. Men vet du vad, Kalle?
Vadå?
Jag har ju så där, vet du, att jag har ju två bilar.
Ja.
Och du vet vilka.
Dacia Duster 1 och Dacia Duster 2.
Ja, vit och blå kallar vi dem.
Ja.
Och då gör ju vi så, vi bor ju högt upp i bergen, va? Det kan ju komma mycket snö i maj hos oss om man har otur.
Ja.
Och då har vi ju vinterdäck på den ena bilen och sommardäck på den andra.
Oho.
Det är det att vi har taktältet på den med vinterdäcken. Våra son är ju hemma och tar hand om djuren nu. Och de älskar ju att sova i det där taktältet. Så vi har ju bilen med sommardäck hit upp nu.
Men det var väl inte så bra beredskap, Patrik?
Nej, jag har sagt till Ingmar i det nu att nu glider du inte i diket på onsdag när det börjar snöa här när vi ska köra hemma. För det
ska
tycker
det.
Jag blir väldigt pinsamt. Ja, det ska det göra.
Det är skitläskigt ju.
Ja, men det ska komma några enstaka centimeter. Så vi får se hur det ser ut på morgonen där, om vi får vänta lite eller hur det ser ut.
Ni får ta det försiktigt.
Ja.
Du, jag vill bara meddela att vi har något slags, eller Britta har ett typ av event här idag på gården.
Ja.
Det är typ 70 pers med olika partytält, olika bilar och olika taxis som kommer, olika budbilar som kommer och levererar olika grejer. Så att om det händer någonting som låter någonting så vet ni att det är det. Vi har ju också bara en toa här på gården. Så att alla de här människorna lär ju behöva använda den.
Just det.
Så är det. Du, vad händer i småbruket då?
Ja, det är, alltså jag är ju inte hemma nu. Men däremot så kommer småbrukarkursen kommer på lördag och söndag nu då. Så då ska det hända mycket. Ja, men vi ska sätta ut plantor.
Ja.
De kommer att vara väldigt små för det har varit kallt. Så de har inte fått någon större fart. Det som är växthusplantorna ska ut också. Det är, jag fick rapporter nu ifrån min son att det är 3 kycklingar som har kommit ut. Och som tur är så åker plantorna ut livkammaren nu in i växthuset, framförallt är det där. För då ska det ju bli valpar här om bara någon halv vecka efter det.
Gud vad spännande.
Så att det går i ett om man säger så.
Är hunden tjock? Blir många valpar?
Nej, jag hoppas att det blir lagom. Hon har ju, det är första gången hon ska ha valpar.
Ja.
Så 3-4 stycken hade ju varit perfekt.
Vi har ju 6 valpar och de börjar bli jävligt jobbiga nu. Det ilas och skälls och bråkas och skriks och bajsas och kissas och biter på grejer. Och då såg jag Waylon lyfte på benet när han kissade. Det kändes ju stort.
Ja.
Hans öron har också ställt sig upp. Han är minst, men hans öron har ställt sig upp och han är det liksom mest framåt nästan, kan man säga.
Ja. Nej, vi har ju provat att ha valpar på vintern en gång. Ja, vi har, nu, alltså det är ju helt fantastiskt när man har det på sommaren och så har man en hage under päronträdet som skydd ovanifrån, va? Och de kan gå ute på dagarna när det är fint väder. Ja, de kan vara ute när det är sämre med parasoll och grejer då.
Ja, men precis. Men så alltså, är vi också. Förlåt.
De är ju så små de där, men att de kan bajsa så mycket alltså.
Jag tycker ändå att bajset är helt okej, okay, för tiken är rätt bra på att ta hand om det. Om man tar lite med en mellanrum. Men kisset är ju det som knäcker mig, måste jag säga. Men nu har vi också byggt en hage ute, så nu känns det lite lättare i livet. Jag har också sått alla de här efter järnätterna plantorna nu. Skors, pumpa, gurkor, meloner, OSV med mera. Det känns jävligt skönt.
Mm.
Och tomaterna är ute i växthuset och uppbundna, fiberbruken är borta. Så jag känner att jag ligger i fas. Jag har börjat skörda chili från en planta. Alltså, de är ju jättesmå gröna, men det känns alltid så jävla kul att börja ta något ur trädgården, tycker jag.
Mm.
Men mina, de här kålsodden, den är fortfarande pytteliten. Och den brukar jag ha satt ut redan nu, tror jag. Men jag var nog lite sen. Och sen är det här att det är ju kallt. Det har ju varit jävligt varmt i växthuset också på dagarna. Men på nätterna är det kallt. Så det känns som att de står och stampar lite. Men hoppas de kommer igång ordentligt snart.
Ja, men du vet, det är ingen panik just det här att... är sent. Det är ju man jagar de där tidigaste skördarna. Jag har ju sått i stora krukor.
Ja, just det.
Spenat, plocksallad, majrovor, tidiga morötter och lite rädisor och sådana saker. Och det går ju att skörda av nu då.
Ja, kul.
Ja, de fick börja med att gro.
Jag har också sått i spenat och rädisor och rucola i krukor.
Mm.
Efter ditt tips.
Ja, men du, kul.
Vi har fått en fråga till podden i Discord-gruppen. Och de frågorna premierar vi ju alltid eftersom de är ställda av personer som har valt att bli en del av den innersta kretsen. Alltså stötta podden med 35 spänn plus moms varje månad. Typ under 10 spänn per avsnitt. Och det hjälper oss att göra podden. Och då får man också tillgång till ett reklamfria avsnitt och den här Discord-servern.
Och jag har inte svarat på den frågan i förväg.
Det är så
alltså.
Jävla proffs du är, Patrik. Vilken jävla... alltså, du börjar bli sånt fullblodsproffs nu.
Ja, fast du är... Ja, precis. Lite trög, men till slut löser det sig.
Det är Oliver som har skrivit... Alltså, dels undrar han vilket som är ditt... vi pratade förra veckan om att mitt stripper name är Sweet Meat Oregon Homestead.
Mm.
Och då är frågan vad ditt stripper name är.
Alltså, jag fattar inte riktigt vad det där är, Kalle.
Ja, men det är så här att framförallt i USA så finns det ju en kultur av klubb, alltså som man säger, teatrar där kvinnor klär av sig sina kläder till musik. Det finns också där män gör det antagligen, men det vanligaste tror jag är att kvinnor klär av sig sina kläder i takt till musik. Känner du till?
Ja, det har jag sett på film någon gång, tror jag.
Ja, precis, precis. Och då är det att de som uppträder på de där, står på scenen där och klär av sig kläderna till musik, de kallas för strippor. Och de här stripporna har ofta hittepånamn. Kanske av anonymitetsskäl eller för att det ska verka kul.
Håller du är det ofta, på med då är det... sånt, Kalle?
Vad sa du?
Håller du på med sånt, Kalle?
Jag håller inte på med något, men det är man kan säga att det är en klassiker att hålla på och säga vad en stripper name är. Och okay. Ditt stripper name,
jag är ledsen, Kalle, jag har tyvärr inget sånt.
Du har inget?
Nej, jag har inte det.
Men då uppmanar vi våra lyssnare att höra av er. Vad är Patricks stripper name? Den som skickar in det vinnande förslaget.
Åker får du hem till då, Kalle, va?
Får en prepbox-keps.
Ja, precis. Det var lite lagom.
Men Oliver undrar i alla fall så här. Vilken är den absolut effektivaste men billigaste tekniken att odla på med Han kör Bill Mollisons tips om att lägga kartong som han tar i jobbets container. Sen lägger han på ett tjockt lager ensilage som han får från en bonde i närheten. Sen gör jag fickor i ensilaget med jord som jag sen sår i. Blir oerhört billigt, men har ni tips på andra alternativ?
Ja, alltså jag har ju prövat det också. Jag hade såna idéer om gräsmattan. Det är ju väldigt mycket näring i rötter och grönmassa och sånt i en gräsmatta. Så jag provade det också. Jag var ner till och med till ett tryckeri och fick pappersrullar med lite grövre papper.
Ja.
Och sen lägger man, alltså du gör ju hål i den här på rätt avstånd. Och det är, så får du planter och sånt att sätta ut. Så, alltså jag vart inte, alltså enklast och billigaste. Alltså vad kostar det liksom att hämta alla grejer och arbetstid och så vidare? Billigt handlar ju inte bara om utlägg.
Nej.
Utan billigt handlar ju också om hur mycket arbetstid måste man lägga. Hur mycket resurser måste man använda och så vidare då. Så att jag, ja men jag gör ju inte det fortfarande.
Nej.
Men just till squash till exempel. De är ju såna här stora och kraftigt växande och så vidare.
Just det.
Och just det här, jag gjorde kartongbitar större. Du kan ju tänka dig att du gör runda, fina sådana.
Uh-huh.
Och gör ett hål i mitten där du sätter en squashplanta. Och så lägger du massvis med kompostmaterial.
Gräsklipp.
För det är bra. Ja, gräsklipp också på sikt. Jag skulle nog börja med, ja, gräsklipp går faktiskt för det omsätts så fort. Då, va? Under på den här då, så den inte syns, så kan man ju odla dem lite överallt då, om man vill.
Ja. Ja, det är ett snyggt, ett smart sätt att bryta nytt land ju. Alltså,
ja, att, det går att göra det på det viset.
Ja.
Och du kan ju odla i det också om du vill, med potatis till exempel då. Kartong, vanlig kartong, alltså typ du vet, vanliga kartonglådor och sånt där.
Ja.
Det bryts ju också ner väldigt fort utav maskar och marklevande organismer och så vidare då. Om man har, och det kan ju vara en fördel om du inte har jättemycket rot och gräs och så vidare, som till exempel i en kortklippt gräsmatta. Men har man lite mer vall eller oanvänd mark om man säger så, så kan det ju vara mycket rot och gräs där också.
Och då förslår inte kartongen, det går för snabbt?
Ja, och du får lägga flera lager i så fall, va? För annars bryts det ner för fort innan det hinner kväva ordentligt, eller också jättemycket marktäckning då, men då får du verkligen ha öppningar där du odlar dina egna planter eller sånt där då. Man får se upp när man kör med marktäckning så att inte, ja, men rot och gräset kommer igenom alltså. För då är ju all marktäckningen i vägen när du ska gå på det där. Så det, det är verkligen viktigt. Men annars är ju, ska jag säga det, att tidningspapper har ju den fördelen då när du viker ut en tidning. Att den tar tid. Det är liksom flerskiktsprincipen där, va? Med alla tidningsbladen. Den tar längre tid. Så min pappa hade en stor uppgift i att spara alla Göteborgsposten som han läste. Så jag har rätt många. För det är perfekt när man gör, ja, men rabatter och sådana grejer. Rabarber nu till exempel, där jag ska sätta ut 20 planter. Där kommer jag använda tidningar då istället.
Jag har inga tidningar. Det är liksom som att jag vet inte hur jag ska få tag på tidningar.
Läser inte dina föräldrar papperstidning fortfarande?
Nej.
Ja, de är nog 10 år yngre än min pappa.
Ja. Ja, de kör iPad.
Ja.
Min morsa ser
han
så
gör det
också.
Han gör det också, men han vill sitta till frukost och läsa tidningen.
Men, och det gjorde lösa jag också för bara liksom 5 år sedan. Men nu känns det ju liksom helt otänkbart att man tänker att liksom, en människa ska gå upp jättetid på morgonen och köra hit papperstidningen. Alltså det känns ju onödigt.
Jo.
Slöseri med resurser.
Ja, och han kanske ändå kör förbi Kalle.
Men
Nej, men det är väl så att det börjar bli över med papperstidningarna kanske.
Ja, men det är ju ett problem för oss som har valpar nu. Alltså det är ju hemskt att inte ha papperstidningar.
Ja.
Jag håller på med handdukar som man måste tvätta hela tiden. Det är ju jättedumt och dåligt. Och det suger inte upp lika bra. Och så här. Så jag önskar att det fanns ett substitut till papperstidningen. Som det var lika lätt att få tag på.
Du går in på någon av online-apoteken och så köper du såna här sängunderlägg som man har till sjuka eller äldre människor.
Mm.
De finns i olika storlekar då.
Bra tips.
Med tanke på hur dyra papperstidningarna är så kan jag ju säga att om du ska ha tidningar bara för den sakens skull så är nog de här billigare till och med.
Du, apropå online-apoteken så har jag ett tips.
Ja.
För jag har gjort på, eller det är inte jag, mitt tips, jag har fått det här tipset. Jag tror det inte var Malin på Backa eller vad det heter. Kommer du ihåg?
Mm.
Alltså hon, en odlingstjej i Värmland. Det kan ha varit hon. Som tipsade mig. Jag har ju haft problem med märkning av mina plantor och det, med tejp och allt det där som jag har berättat om. Då tipsade hon, har jag sagt det här förut eller?
Nej.
Nej. Då tipsade hon mig om såna här spatlar man trycker ner tungan med hos doktorn. Man kan köpa 100 sådana för 20 spänn på Apotea.
Mm.
Det är ju ganska bra pris. Nu är man väl gjorda av något utrotningshotat liksom, träd någonstans. Så det är väl superdåligt.
Det tror du de är, va?
Men de är ju väldigt, liksom, det ser väldigt proffsigt ut. Och de var väldigt, väldigt billiga. Så det heter Tongue Depressor, om du behöver söka.
Mm.
Så det var ett tips apropå...
Tungspatel tror jag det heter på svenska.
Vad sa du?
Tungspatel är det, va? Heter det inte det på svenska?
Det kanske är ditt stripper name. Ja, jag hör av mig med Patricks strippnamn. Det är inte avgjort än. Tungspatel är det som leder just nu. Okej. Men vi håller på att prata om
alltså,
det
måste odling, du ju ha i beredskapsförrådet också. Du får inte bara ha det ute i trädgårdslandet.
Ett strippnamn?
Nej, tungspatel.
Ja. Ja, jag tänker att det är en krissituation så då täljer jag en. Men vi var inte klara med det här effektivaste sättet att odla, känner jag.
Nej, men alltså det som jag kör, det har jag ju sagt så många gånger. I ett upprutet land så kör jag bara vanlig radodling utan några bäddar, ingenting, inga speciella gångar, ingenting. Keep it simple, stupid. Men hade jag haft lerjord så hade jag förmodligen övervägt att ha upphöjda bäddar och lägga tid på att upprätthålla det. Just för att den då är både kall och fuktig. Då dränerar du den lite. Speciellt om det blir en regnig sommar genom att ha den upphöjd. Och du får lite varmare bädd om du har upphöjd bädd med den här kalla jorden. Då.
Just det. Men det är också väldigt arbetsintensivt.
Med upphöjda bäddar, ja.
Ja.
Ja, du kan ju ha permanent upphöjda bäddar. Men det ska ändå liksom upprätthållas.
Mm.
Så är det. Det beror på hur stor odling du har också. Om man är en liten odling så kan man göra hur tusan som helst. Det blir inte så mycket jobb ändå i och med att det är liten, va? Men jag tänker också, som jag brukar säga så där, att man får prova vad som passar en.
Och för det tycker jag är nästan det viktigaste. Att man hittar ett sätt som passar en själv.
Ja, det är alltså, ju så man själv ingår i odlingssystemet och är en viktig del av det, och då får man ju väga in det också. Och vi är ju olika.
Jag testade ju radodling i fjol då, eftersom du säger att man ska göra det. Och det passade mig, det passar mig väldigt bra nu. För det blir, man behöver inte göra så mycket jobb inför att man ska sätta ut plantorna. Det är bara att ta bort ogräs. Men däremot så blir det lite rörigt för mig sen. Det är ganska skönt för mitt huvud med sådär liksom... Att allt det har en plats. Alltså en bädd. Men jag kommer att köra liksom bara huller om buller i år också. Bara för att jag inte...
Det liksom ska inte vara huller om buller, Kalle. Spikraka rader så det blir rätt, eller väldigt lätt att rensa ogräs.
Ja.
Och du ska ha breda radavstånd. Så du får plats med hackor och gärna skjuthacka emellan också. Så jag kör ju bara 35 cm och 50 cm. Väldigt enkelt. Väldigt få beslut att ta. Så det är viktigt att göra raka rader. Du kan gärna ta två pinnar och ett snöre. Så får du en spikrak rad.
Oj, oj, oj.
Får du lite ordning.
Ja, men det är taget. Vårt svar till Oliver är då att testa det fram. Han verkar ha ett sätt som är effektivt och billigt. Och funkar det för honom? Köpt vidare på det då?
Mm.
Eller hur?
Ja, speciellt. Han verkar ju vara inne på att bryta mark också.
Ja.
Så då är det, hur enkelt är det att få tag i all den här marktäckningen då? Det är väl det mest resurskrävande och för de flesta skulle jag tänka mig.
Ja.
Men har man en bonde precis bredvid som har mögliga storbalar eller någonting sånt där, då kan man ju bara be att de kör hem en bal. Så de är glada att bli av med den.
Är det något man ska tänka på med besprutning och sånt där av den här ballen? Med att bli ett bal?
Ja, det är väl trevligare kanske och bättre om du har en ekologisk bonde då, får vi väl säga.
Ja.
Annars har du ju detta med Roundup och sådana saker i odlingen då.
Just det, men det kanske man inte har på vall eller?
Nej, men ofta så är, ja, det beror ju på om det är permanenta vallar eller om det är ett åkerbruk då. Med roterande, för då har det ju ofta varit det om du har spannmålsodling och sådana saker i då. I växtföljden, alltså att det odlas olika saker efterhand då.
Just det. Okej, hoppas det var svar på din fråga, Oliver. Vi går vidare.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Nästa fråga kommer från Emily. Hon har köpt en gård och längtar så himla mycket efter att komma igång. Hon har nu lyssnat i kapp på avsnitt 5 om konserver. Avsnitt 5, det är ändå länge sedan, Patrik. Minns du?
Ja, det är 3 år sedan, va?
Herregud.
Ja.
Emily har lagt in själv under flera år mest grönsaker, sylt och saft. Gäller kokning 1 timme i tryckkokare oavsett konserv? Blir orolig att all sylt jag nu har ska vara full av dödliga bakterier.
Mm. Nej, det gör det ju inte, utan det är ju så här. Svenska bär och frukter är tillräckligt sura, alltså ger ett pH under 4,5. Och då är det ingen miljö där de här botulinumbakterierna kan tillväxa. Och det är när de växer som det bildas det här giftet då. Så svenska bär och frukter kan man köra med vanlig vattenkokning då, va? Alltså utan tryck. Det är när pH är för högt, alltså mer åt det neutrala hållet då, grönsaker, kött och sådana saker. Det är då man behöver ha tryckkokaren. Och tiden för kokningen, det beror på storleken på burkar och vad det är i och så vidare. Och vad det är för form på saker och ting också i burken och sånt där. Så att använd utav de böcker och den litteratur och så vidare som finns för att se koktider och sånt där.
All American Canner skulle kunna vara ett stripper name också. Ja, grymt. Det var ett bra och snabbt svar till Emily. Det var lite repetition för de flesta där. Bra, vi går vidare. Christian har mejlat och han vill köpa ett gravitationsfilter för vattenrening. Och han undrar om du kan säga vilket han ska köpa.
Mm. Alltså själva behållarna är ju väldigt enkla. Man kan ju faktiskt tänka sig rent av och göra själv utav hinkar, va? Utan det som är viktigt är ju vad är det för filter? Mm. För behållarna är ju egentligen bara en behållare som du häller det vatten du vill filtrera i. Och sen har du hål i botten på den. Och där sitter det oftast keramiska filter då.
Just det.
Och det är ju de filtrerna, hur bra de är då, som bestämmer hur kvaliteten blir. Och så under här då, när det droppar ner, så har du en behållare du samlar upp. Och där kan du då sätta en kran i nederkanten på den. Och så finns det ju färdiga sådana rostfria behållare då. Men det som kostar där är ju faktiskt filtrerna, va. Men vi har ju fina filter annars.
Ja, men nu, ja, det har vi ju. Men vi har väl inget gravitationsfilter, va?
Nej, det har vi inte.
Nej.
Vi har, alltså, jag kan väl säga så här då. Jag har ju gravitationsfilter och jag vet ju historiskt att det finns ju tidiga avsnitt där jag har pratat om dem där och att de är väldigt bra och klarar mycket och så vidare. Och jag var ju faktiskt, tyckte våra filter var lite konstiga i början, att du skulle ha smutsigt vatten i dem. Men sen har jag ju fattat grejer med dem. Just det här att du märker om de inte funkar och så vidare.
Just det.
För gravitationsfiltrerna, de har ju det här lilla grejen. Att då genomföringar i botten på behållaren med smutsigt vatten där det sitter keramiska filter. Då får man vara väldigt noga med att det verkligen funkar med packningar och grejer där. Och att de är täta, annars kommer det ju ner kontaminerat vatten. Så att det är en stor fördel med de där filtrarna som vi har faktiskt, som vi säljer.
Men om man tycker de är dyra och man faktiskt vill bygga ett eget filter, kan man inte bara ha ett långt rör med massa grus och sand och skit i då?
Alltså du har ju det här med kol, aktivt kol och sånt som används vid rening då.
Aha.
Men jag kan inte sitta i detalj och förklara hur man ska bygga ett sånt där, va? Utan
varför då?
Nej, jag har inte den kunskapen exakt hur du ska göra det.
Nej, okej. Okay.
För att få ett helt tillförlitligt vatten. Så är det. Sen för 30 år sedan så använde man väl sådana här smala rör med aktivt kol i.
Ja.
Ja. Men då var det inte vatten. I och för sig rätt stor andel vatten var det.
Folk dog som flugor förr också.
Folk dog som flugor förr också. Ja. Nej, men alltså keramiska filter tar ju ner till bakterienivå i alla fall, va?
Det låter ju bättre.
Ja, och det finns keramiska filter som är bättre. Och det finns keramiska filter som tar även högre halter av fluor och sånt, tror jag också. Och jag vill väl säga så i alla fall då, att våra filter till våra, det är ju fiberfilter. Och de tar faktiskt ända ner till virusnivå då. Sen vet inte jag vad det har för betydelse, om det är viktigt på något sätt då. Men så är det i alla fall.
Ja. Du vill inte säga något gravitationsfilter som Christian ska köpa, utan han får köpa.
Nej, jag kommer inte. Ja, du har ju Birkenfield, har du ju. Det finns engelska och amerikanska framförallt som är bra.
Ja.
Jag har ett brittiskt filter själv.
Okej. Okay. Hoppas det var svar på din fråga, Christian. Vi går vidare. Nu, äntligen, som vi har väntat. Vi har ju teasat för den här frågan i många veckor nu. Men nu kommer den. Frågan om ister. Det är från Erika. Hon skriver så här. Jag har en fråga till podden om ister. Jag har förstått att det är en bra produkt att ha hemma i beredskapssynpunkt. Men hur använder jag det? Jag kommer över ekologiskt ister. Det skulle också kunna vara ditt stripper name, Patrik. Från duktiga Vaxtorpsgården. Förlåt. Som då såldes nedfryst. Ska jag fortsätta förvara det i frys eller tina och sätta i skafferiet? Vad har det då för hållbarhet? Och framförallt, vad är era bästa användningsområden för ister? Tack för en bra podd från Erika.
Ister, alltså det är ju det där med de där feta grisarna som var förr. De var ju till för att göra om liksom rester och sånt i huvudsak. Och även vassle efter smör, ost, tillverkning och sånt till protein, men framförallt fett, för fett var ju sällsynt då, va? Smöret var väldigt dyrt.
Ja.
Så det var ju liksom en av våra exportprodukter här. Och folk hade väl knappt råd att äta sitt eget smör, utan man sålde det för att få pengar helt enkelt.
Ja.
Smör och kära.
Vilken är din föreställning att
Vad sa du?
Din strippföreställning kan heta Smör och kära. Jag måste sluta nu, förlåt.
Nu är det lite väl låg nivå här, Kalle.
Ja, men ursäkt. Smör var dyrt, man behövde fett. Ister fanns.
Ja, precis. Så att ister är ju det vi har använt här. Och jag skulle väl säga så här, att du kan använda det ungefär som man använder smör. Va? Du kan steka i det. Du skulle kunna tänka dig att bre fint ister på en smörgås istället för smör också, ja. Till och med. Va? Så att... Alltså du kan använda det i bakverk och sånt också. Så att ister är väldigt, väldigt, väldigt användbart. Men framförallt som är viktigt kan man väl säga är ju just att ha om du vill steka. Få stekytor och sådana saker, så är ju ister jättebra. I och med att det är stabilt också, mycket mättat fett i det då. Så är det väldigt bra stekfett då.
Så tipset är att ha det bredvid spisen och steka i ibland då?
Ja, en klassiker som har varit förr är ju faktiskt att ha en liten behållare med en liten sil på. I rostfritt då, eller i metall som det var förr i tiden mer, innan det var så mycket rostfritt. Och sen när du har stekt någonting, även när du steker fläsk och sånt, så häller man det i burken där, så stelnar det. Så kan man ta en klick sen och använda när man steker någonting annat då.
Det är en typisk homestead-grej att ha bacon, en baconfettbehållare ju, som man bara återanvänder.
Precis, men det är ju lite lösare fett på sidfläsket och längre ner. Det hårdare, stabilare har du ju uppe på ryggen.
Ja.
Men ofta är det ju det här fettet som man gör. Det är ju det som sitter runt njurarna och det på insidan av kroppen då, va? Som man smälter ner till tister och sånt då. I alla fall när det gäller förvaringen där då, så är det ju så att det blir ju, det är ju som med smör, att fryser du smöret så håller det väldigt, väldigt, väldigt länge, va?
Ja.
Och jag har ju 4 grader i kylskåpet och jag tycker att smöret håller väldigt länge där också.
Ja.
Men det håller längre om du har det fryset, men du behöver ju också använda det då, så att en del behöver du ju ha i kylskåpet så att du kan använda det då. Och en del kan stå i rumstemperatur så att det är mjukare och lättare att ta av också då.
Kan man säga att det är en 3-stegsraket? Har man liksom lite ister i frysen, lite ister i kylen och lite ister i fickan?
Man kan väl säga så här. Man har det mesta av sitt ister i frysen så länge det går. Man har lite mindre i kylskåpet. Och ytterligare lite mindre i rumstemperatur då. För det är ju varmare, ju kortare hållbarhet. Men det håller rätt länge alltså. I och med att det är så mycket mättat fett. Och så är det stabilare helt enkelt.
Kan man göra ghee på ister?
Ja, men alltså, man kan säga att ghee är ju just smör. Som är uppvärmt, där du har fällt ut proteinerna då, va? Och fått bort det. För det är ju de som blir dåliga först. Och då har du ju förbättrat hållbarheten på smöret genom att göra det då, va? Och det är ju precis vad du gör när du tillverkar ister. Då smälter du, så egentligen har du ju redan gjort det då, va? Fast med djurfett då.
Just det, med själva liksom köttfettet istället för själva mjölkfettet som det är i ghee.
Ja, alltså, ja, precis så kan man väl säga då.
Just det. Blir det grissmak om man steker i ister?
Det skulle jag inte säga att det blir. Faktiskt.
Nej.
Ja, men alltså, jag prova det för att... jag skulle säga att det är lite kvalitetsgrej faktiskt. Det är väldigt bra att steka i.
Ja, kul.
Ja.
Alltså, för du sa det här med yta. Är det bra att det blir extra bra yta?
Nej, men grejen är ju så här att om vi tar smör då, som är Jag tycker det är jättefint att steka i smör. Men det, samtidigt så tål ju inte smör så hög temperatur då.
Nej.
Innan det börjar ryka och då blir det sämre. Onyttigt och smakar inte lika gott och så vidare då. Och
ister
tål ju hög... Vad sa du?
Blir onyttigt?
När du bränner smör, ja.
Ja.
Ja, det blir inte bra.
Varför då?
Det bildas ämnen där. Jag kommer inte ihåg riktigt exakt hur det är, men det bildas ju ämnen som gör att det inte är speciellt hälsosamt. Va?
Jaha, det är ingen aning.
Nej, men ister tål ju högre. Det beror alltså på... man kan ju vara väldigt noga med att specificera exakt vad ister är och så vidare. Då. Men om vi pratar om djurfett överhuvudtaget då, så är det ju... Ju mer mättat fett, ju hårdare det är generellt sett, så tål det ju mer. Va? Så att djurfett, alltså från kroppen då, tål högre temperatur generellt sett än vad smöret gör. Då. Så de tål ganska låg temperatur faktiskt. Det är ju därför man ofta har vegetabiliska oljor då, som tål högre temperatur än smör. Då.
Ja.
Högre rökpunkt brukar man prata om.
Just det. Ja, precis. För jag brukar steka då. Jag brukar ha lite rapsolja och sen så har jag smör efter en stund.
Mm.
Okerok. Ja, men grattis till Erika som har så mycket ister då, eller?
Ja, jag hoppas hon har mycket. För det är bra hållbarhet på det, speciellt om man kan ha det i frysen då.
Ja.
Vet du vad jag ska göra om en stund, Kalle?
Nej.
Det är ju måndag nu när vi sitter här. Jag sitter ju på hotellrum i Sveg under
just
turnén.
Det.
Och jag ska till Bäckedals folkhögskola sen. Jag har ju gått där på 80-talet och har ju berättat om.
Känd från podden.
Precis. Och nej, men då när de hörde att jag var här så är jag inbjuden att komma dit, jag och Ingmar. Så vi ska dit och äta lunch här om en liten stund nu.
Vad roligt.
Om en timme ungefär. Så får inte bli för långdragen idag, Kalle, här.
Nej, det blir,
du, och sen ska vet vad vi ska göra sen då. Vad
nej.
De håller på med det nu.
Nej.
De gör sticktak, alltså klyver trä till att göra spåntak, och sen håller de på med vadmalstamp, så det ska vi gå och kolla sen på sina kurser. De håller ju på med så rätt roliga grejer på den där skolan då.
Vad är vadmalstamp?
Jo, men det är ju så här att när du gör vadmalstyg,
alltså så här tjockt ulltyg.
Ja, det är tjockt, kraftigt, kan vara tunt också i och för sig, men det är, ofta är det lite kraftigare ylletyg då. Och för att få den här filtade ytan då måste du bearbeta det. Har du sett att man tovar ibland?
Ja.
Har du sett att de gnuggar och bearbetar och grejer med det också för att det liksom ska binda ihop då? Så det blir, sitter ihop tätt. Hakar i varandra de här ullhåren då och så. Har du sett det?
Ja, ja.
Man har speciella räfflade brädor och sånt där som man gnuggar på. Vadmalstampen är ju samma när du ska göra större tyg då, att du bearbetar ihop hårstråna så det blir det här täta, fina vadmalstyget då.
Vad är själva stampet?
Jag vet inte. Vadmal har ju varit liksom grunden för våra kläder väldigt mycket då. Och vi har gjort stora mängder med vadmal, så det där är väl lite mer av en mekaniserad process. Jag kan tänka mig att det finns i anslutning till vattendrag och sådana saker helt enkelt.
Alltså så att det är någon typ av bonkare som driver som vattenkraft?
Ja, precis. Skulle kunna tänka mig det. Det ska bli spännande att se. Jag har nämligen inte tittat på någon vadmalstamp någon gång förut.
Oj, oj, oj. Det är en stor dag för dig.
Ja, rätt stor dag faktiskt. Och sen så ska jag ju vara ikväll och föreläsa här i Sveg också.
Är det inte helt otroligt att folkhögskolor finns?
Jo, jag tycker ju det är synd att de som styr nu inte vädersätter dem till... Alltså jag har ju gått på folkhögskola 2 gånger. Och ja, men det har ju en syn med det här med utbildning och sådana saker också, va? Och folkhögskolorna i Sverige, de bedriver ju många utbildningar som man måste säga är i princip världsunika alltså.
Mm.
Helt otroliga grejer kan du få lära dig på dem.
Men, gynnar de kapitalismen?
Nej, det tror jag inte.
Det är precis, och det är väl det som är problemet, men, va?
Ja, men det är ju det. Att, man kan väl säga så här att det är ju också många människor som kanske har problem med traditionella skolsystem. trivs och får en utbildning på folkhögskolor istället. Va? Så att det är också ett väldigt bra alternativ. För jag brukar säga så här, att det står så himla mycket fint i läroplaner och sånt där nu för tiden.
Ja.
Och så är det liksom samma gamla högstadieskola som bygger på Taylor och Webers löpande band och byråkratiprinciper. Va? Varenda grundregel i deras sätt att organisera arbetet görs fortfarande i en total maskinorganisation i skolan. Va? Och då brukar jag säga att de där fina läroplanerna, de genomförde ju folkhögskolorna redan för 100 år sedan ungefär. Va?
Hur då?
Nej, men att det är väldigt individanpassat och så vidare då. Va? Vilket inte blir så väldigt, väldigt lätt i en maskinorganisation där alla ska springa och anpassa sig efter tjänstefördelningar, salsfördelningar, timplaner, you name it, regleringar då. Va?
Just det.
Ja, så är det. Jag får väl göra ett politiskt inlägg där. På 90-talet när jag jobbade i skolan mycket så skrevs det en bok som hette Spräng skolan. Det kanske är svårt och dumt att säga så som en uppmaning nu, men det heter så. Betydelsen av den var ju mer metaforisk, får vi säga så här. Va?
Det var en annan tid. När det var färre sprängningar.
Exakt. Jag kände verkligen hur malplacerat det blev i våran tid där. Men man måste titta på var sak utifrån sin tid när det gjordes också. Och vad den betyder egentligen, det är ju det att det är ju maskinorganisationer är väldigt självupprätthållande. För det går inte att bryta i dem nämligen, för då blir det ju kaos och så vidare. Utan det handlar ju helt om att göra om det från början helt enkelt. Och tänka om vad utbildning är. Det är inget som man ändrar på successivt, för det har ju liksom inte gått så särskilt bra då, va? På väldigt lång tid. Mm, det var det.
Men vad ska man göra då?
Nej, det är vi ju inte det i våran beredskapspodd nu. Men det man kan veta att de traditionella skolorna är ju väldigt maskin. Man brukar använda metaforer för att beskriva olika organisationsformer. Och det är maskinorganisation är en klassisk då som är... Taylor var ju han som organiserade arbetet i löpande bandfabriken åt Ford. Och Weber var han som la en teoretisk grund för det byråkratiska arbetet. Då, väldigt strukturerat så här, mekaniserat.
Okej.
Och jag fick full pott en gång när jag beskrev de här inom situationstecken omoderna, om de finns i samhället fortfarande då. Jag provade ju ett år på universitetet, vet du. Och läste just organisationsteori då. Och då tog jag ju högstadiet och prickade in varenda grej från de här, så kan man säga.
Snyggt.
Nog med samhällskritik.
Det är ju alltid läskigt när vi går dit.
Ja, precis. Läskigt och läskigt. Men det kanske inte tjänar poddens huvudsakliga syfte så väl. Så kan man väl säga.
Patrik.
Ja.
Vi skiter i det här nu.
Ja.
Nästa vecka är turnén över, eller hur?
Imorgon är det grande final.
Perfekt. Då har vi dig tillbaka nästa vecka. Då får du vila upp dig lite.
Ja, jag ska ju dra igång scouterna nu när jag åker hem på onsdag då ifrån Järvsö. Så då är det scouter på kvällen.
Tänk
där.
På podden, Patrik. Skit i scouterna.
Och sen är det ju pistolskytte och sen kommer småbrukarna på lördag och söndag.
De har för mycket. vi måste ha dig, vi måste ha 100% av Patrik. Ja.
Mm.
Vi behöver det. Men du, lycka till på folkhögskolan och ha så kul i Sveg. Tack för att du lyssnade allihopa. Fortsätt mejla frågor. Om du har ställt en fråga förut som vi inte har svarat på, skicka den igen. Alltså det är ganska många mejl och det är svårt att hålla reda på vilka frågor vi har svarat på inte. Så skicka gärna frågorna igen så ska vi försöka svara på dem den här gången. Det kan bara vara att vi har missat dem eller du vet. Så mejla hej@katastrofen.se eller bli Patreon-medlem och gå med på Discord så kan du ställa frågor där. Okej, okay, då så.
Du, jag har en grej.
Åh, nu vaknar han till.
Ja, jag kom på det nämligen så här att två saker, eller ja, en grej tar vi. Och det är att den här tidningen Åter,
ja.
Jag brukar ju promota den.
Ah,
och det är ju så här att man googlar ju nu för tiden. Så vi har varit inne på det där med papperstidning här förut. Göteborgsposten som min pappa läser.
Som alltså får dess uppsugande förmåga.
Ja, precis. Med bra uppsugningsförmåga av hundurim bland annat. Men då är det ju så här att han kämpar ju på Petter med sin tidningen åter där. Och den, jag måste säga så här att den är... Alltså det är otroligt unik tidning när det gäller vårat relativt lilla språk då, svenskan här som finns här va. Med otroligt mycket hantverk, småbruk på alla de sätt. Och det finns mycket gamla nummer att köpa där också. Och saken är den att det där är ett helt referensverk.
Ja.
Alltså... Vi pratar ju om beredskap i den här podden. Att ha den där... I tryckt format hemma. Det är lite mer beredskap än Google faktiskt.
Ja, men alltså om du hade en fråga om Ister så hade du bara kunnat liksom leta igenom din, din återsamling. Så hade du fått jättemycket uppspel om hur du ska använda Ister.
Mm. Jag ska höra med Petter också faktiskt om... jag vet att historiskt så har det funnits ett artikelarkiv. Ämnesorterat typ alltså.
Mm.
Så att man har kunnat titta i vilka... Om man, som jag har nästan alla nummer. Du har rätt mycket också va?
Ja, man kunde köpa alla gamla nummer för typ 1000 spänn. Det var ju som en no-brainer för mig. Jag köpte det.
Ja, jag vet inte om den har funnits i... Jag kommer inte ihåg. Men jag måste undra om inte det är mer än 20 år i alla fall. Och det är ju Petter som organiserat upp det här forumet som finns på internet som heter alternativ.nu också. Va? Så de
det använder man ju en hel del också faktiskt.
Ja, precis. Så att alternativ.nu och tidningen åter, det är ett par hästar det va. Så jag kan väl säga så här, nu har tryckkostnaderna gått upp. Alltså det är ju inte bara spagetten som har blivit dyrare, Kalle.
Nej.
Och för hans del då... Med allt mer googlare i befolkningen, även inom småbrukare och alternativrörelser och så vidare, så kan man inte höja priserna helt enkelt. Utan vi kan inte tappa den tidningen helt enkelt.
Det är den som med folkhögskolorna. Det är en skatt ungefär som måste vara.
Ja, exakt. Så att den kommer 4 nummer om året och den är verkligen värd att finnas kvar. Alltså den är unik. Alltså det är en sån där som man tänker brukar finnas i USA ungefär.
Ja men då, de tidningarna där är ju mycket sämre. Den här är ju bättre än de amerikanska tidningarna.
Ja
så kan man nog också
säga. Ja men precis, det är ju, ja exakt. Annonser och sånt som är i tidningen åter, det är ju oftast... privata annonser, eller vad ska vi säga, små, jag är ju med där och annonserar till exempel då.
Topisk kupor.
Ja, det har det varit ända tills nästa nummer, för nu har jag bytt nämligen till, jag har ju beslutat att jag har 17, 16 kupor kvar, eller om det är 15 som är på utförsäljning då, men för sen lägger jag ju ner det, så jag har ändrat annonsen äntligen till våra småbrukarkurser och så vidare då, det vi håller på med nu istället då.
Tips om podden.
I annonsen.
Nej, det var jag skojar. Ja, men vad kul. Alltså, ja. Precis. Det är ju en sån här tidning där annonserna är en del av upplevelsen för att det bara är bra grejer man vill ha.
Ja, men precis. Men sen är det också så här att det är väldigt duktiga människor som skriver artiklar i tidningen då, va? Om olika ämnesområden. Alltså, hur du garvar laxskinn.
Typiskt bra grej att veta. Jag håller faktiskt på att springa runt en sån tidning om dagarna nu. För att det var så fint i, om det var förra numret eller något tidigare nummer. Om, det är så här, från träd till hus. Det var alltså i Vemdalen tror jag eller sånt där. Som bygger ett, nej Hemavan kanske. Som bygger ett hus från stockar. Och det är så snygga, synliga, så synligt, snyggt synligt stolpverk i det huset. Och det tycker jag var inspirerande. Det vill jag ha här någonstans. Så jag håller på att springa runt den där och visar.
Gå inte miste om den skatten. Faktiskt, så är det. Du, Kalle.
Ja.
Jag måste förbereda mig för lunchen på Bäckedals folkhögskola här nu.
Det förstår jag verkligen. Hoppas det går bra, Patrik. Hälsa så mycket från mig.
Det ska jag göra.
Tack för att du lyssnar. Puss och kram. Hej då!
Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.